بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Idag så kommer vi ha inshallah ta'ala den tredje lektionen i den här serien utav lektioner från boken Riyad al-Nadira, som handlar om olika vackra sidor, olika viktiga läxor som vi kan lära oss från den här religionen, eller olika saker som den här religionen uppmanar oss till att göra. Idag så kommer vi att tala om det sjunde och det åttonde kapitlet från den här boken, som kommer dels att handla om vikten utav rättvisa och hur omfattande rättvisa är i islam, och dels vad en nasiha i islam är för någonting. Författaren började det sjunde kapitlet och prata om vad rättvisa är för någonting och vilka nyttor det har, och att det är endast genom rättvisa som saker och ting kan tillrättaställas. Sheikhen skrev ganska många sidor om just det här kapitlet. Vi kan sammanfatta det med följande punkter. Det första är att det har nämnts väldigt, väldigt många verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder att man ska vara orättvis och uppmanar oss muslimer att vara rättvisa i allting vi gör. Som att Allah azza wa jalla säger: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sannoliken så beordrar Allah subhanahu wa ta'ala med rättvisa och att man ska göra gott och att man ska ge till de som är nära en, ens nära släktingar. Och Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder från osedliga synder och dåliga saker och överträdelser. Han påminner er för att ni ska tänka efter. Och Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayni aw al aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Allah azza wa jalla säger: O ni som tror, stå upp med rättvisa och var vittnen inför Allah subhanahu wa ta'ala, även om du skulle vara mot er själva eller era föräldrar eller era släktingar. Och så som vissa har nämnt, att det här är den mest rättvisa uttalandet i människohistorien som har nämnts. Att man, Allah azza wa jalla uppmanar oss att vi ska vara qawwamina bil qist, att man ska verkligen i alla situationer vara rättvis för Allah azza wa jalla skull, även om det är mot en själv eller ens föräldrar eller ens närmaste släktingar. Islam påbjuder att man ska vara rättvis även om det själv skulle kunna skada. En själv. Och Allah azza wa jalla säger också: Qul amara rabbi bil qist. Säg: min herre har beordrat med att man ska vara rättvis. Och Allah azza wa jalla har i många verser klandrat de som är förtryckare. Och han säger: Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah azza wa jalla älskar inte förtryckarna. Och bara att höra en sån här vers ska vara tillräckligt avskräckande för oss att någonsin hamna i förtryck. Att man bara hör att Allah azza wa jalla hatar eller inte älskar den som är förtryckare. Allah azza wa jalla säger också: وَالظَّالِمُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Och de som är förtryckare kommer att få ett hårt straff. Så inte nog med att Allah azza wa jalla inte älskar de som gör det, utan ett hårt straff förväntar de som är förtryckare. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också berättat i en autentisk hadith i Sahih Muslim att Allah azza wa jalla har sagt, en så kallad hadith qudsi, att profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar någonting som Allah azza wa jalla har sagt. Att Allah azza wa jalla har sagt: Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Och mina tjänare, jag har förbjudit förtryck för mig själv och har gjort det förbjudet för er. Så var inte förtryckande sinsemellan. Så i många verser i Koranen, om vi läser Koranen från början till slut, så blir vi uppmanade till att vara rättvisa och förbjudna från orättvisa. Och även så i många hadither från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Den här sharian som Allah azza wa jalla har fastslutat för oss är helt och hållet baserad på rättvisa och barmhärtighet. Och det finns ingen form av förtryck i den här, vare sig i shariens grunder eller i dess förgreningar. Grunden till rättvisa är monoteism. Och polyteism är dess motsats, och det är grunden till allt förtryck. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Inna shirka la dhulmun azim. Sannoliken är polyteism ett stort förtryck. Hur kan man säga att polyteism är ett förtryck? Därför att den sanna definitionen utav vad rättvisa och förtryck är. Rättvisa är att lägga någonting på dess plats och fullkomligt ge den dess rättigheter. Rättvisa är att lägga någonting på dess sanna plats och att ge den dess fullkomliga rättigheter. Vem är det som har störst rättigheter utav alla? Det är Allah azza wa jalla. Så när man gör shirk, när man begår polyteism, så går man emot den, så begår man det största formet utav förtryck man kan göra. Och därför har Allah subhanahu wa ta'ala i många verser beordrat oss att vi ska dyrka honom och särskilja honom i våran dyrkan. Som att Allah azza wa jalla har sagt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har endast skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och Allah azza wa jalla har sagt: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Att de har endast beordrats med att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet i deras religion. Och Allah azza wa jalla, profeten sallallahu alaihi wa sallam, har sagt i en hadith rapporterad av Mu'adh: att haqqullah ala ibadihi ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Att Allah subhanahu wa ta'alas rättighet över hans tjänare är att de ska dyrka honom och inte sätta någon vid hans sida. Så den som lever upp till den här rättigheten har levt upp till den största formen av rättvisa. Och den som vägrar att göra det har gjort den största formen av förtryck. Och därför ser man att det är fel att vissa personer ständigt prisar till exempel vissa icke-muslimska länder, säger att de har så mycket rättvisa där. Det är sant, de kan ha rättvisa inom vissa saker, men den största formen av rättvisa har de inte, om de sätter andra vid Allah azza wa jalla sida eller de förnekar Allah azza wa jalla. Så det är någonting man ska akta sig för att säga, på samma sätt som vissa säger att det är så mycket rättvisa i de här länderna och så mycket förtryck i muslimska länderna och så vidare. Största förtrycket kan man finna i de här länderna, för att man sätter Allah azza wa jallas rättighet vid sidan av, och man istället så dyrkar man andra vid Allah azza wa jallas sida eller förnekar Allah azza wa jalla helt och hållet. En annan sak som författaren nämner i det här kapitlet är att bland de viktigaste människorna som måste tänka på att ha rättvisa är ledarna för de muslimska länderna. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat om att det är 7 stycken som kommer att vara i Allah azza wa jalla skugga på domedagen, då det inte finns någon annan skugga, och bland dem är den rättvisa ledaren. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Al-muqsituna min ala manabira min nur, alladhina ya'diluna fi ahlihim wa hukmihim wa ma wallu. Att de rättvisa kommer att vara på troner gjorda utav ljus på domedagen. De som är rättvisa med deras familjer och hur de bestämmer och vem de sätter på olika positioner. Så den muslimska ledaren för ett land ska vara rättvis mot hela folket. Mot de som är nära honom och de som är långt bort från honom. Mot de som är fattiga och de som är rika. Och alla ska få samma behandling med rättvisa utav honom. Och det får inte vara så att en ledare för ett muslimskt land ska vara mer rättvis eller favorisera folk för att de är nära honom, hans släktingar till exempel, och kasta bort de som inte är hans släktingar. Eller att han upphöjer de som är rika bara för att de kan gynna honom mer och förtrycker de som är fattiga. Det här är helt förbjudet för den muslimska ledaren. Och bland de sakerna som är obligatoriskt för den muslimska ledaren är att sätta ut pålitliga personer på olika positioner, uppmana dem till rättvisa och varna dem för att förtrycka människor gällande blodspillan, egendomar och heder. Att de som utsätts till att vara ministrar eller domare eller andra höga positioner i en muslimsk stat måste väljas ut med omtanke. Och att det här ska vara rättvisa människor som inte förtrycker befolkningen. Vare sig när det kommer till blodspillan, att de dödar människor som är oskyldiga. Eller att de förtrycker dem när det kommer till andra saker som deras heder eller liknande. Eller pengar eller så. Och när de muslimska ledarna i ett land korrigeras och blir bra, så kommer det leda till gott för resten av befolkningen. För att när det verkligen finns rättvisa i hur staten fungerar, så leder det till rättvisa för resten av befolkningen också. Så det är otroligt viktigt. Och när det är förtryckande ledare i ett land, så ser man tvärtom. Att det leder till många problem, och ibland så leder det även till att befolkningen gör uppror, vilket i sin tur leder till väldigt kaos. Och det är ingenting man ska göra i det här tillfället, men det leder till olika prövningar och att hatiskhet sprids mellan befolkningen och så vidare. Bland de som också måste ha rättvisa i islam är domarna. De som jobbar som domare. Och det är en extremt farlig position att ha som muslim. Profeten Sallallahu har sagt att den som har valts ut till att bli domare är som att han slaktas utan att man har en kniv. Alltså, då blir habirayrisikin någonting slött som man slaktas med istället. För det är någonting väldigt, väldigt farligt. Och det är lätt att när man jobbar som domare att man förtrycker den ena eller den andra. Om man är en rättvis domare så är det någonting väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt vanligt att det finns orättvisa domare som dömer folk på ett orättvist sätt. Så att vara domare är någonting väldigt känsligt i islam. Och någonting som har en hög status om man gör det på ett bra sätt. Och någonting som är väldigt farligt om man gör det på ett dåligt sätt. Författaren nämner även att människor måste vara rättvisa i alla transaktioner de gör med andra. Vilket är att man ger andra dess rättigheter fullt ut på samma sätt som man ber om ens rättigheter fullt ut. Att på samma sätt som man vill bli behandlad när man köper och säljer från en person, exakt på det sättet ska man behandla den personen. Till exempel som vi pratade om förra lektionen. Att man ska sälja någonting till en annan person. Man ska sälja sin bil till exempel. Så vet man att i bilen så har jag haft problem med motorn till exempel vissa gånger. Jag har haft problem med dörrarna och så. Men nu sista gången jag gick till mekanikern, han fixade upp det ganska bra. Men det är mycket lätt att det kommer gå sönder igen. Hur är det man själv skulle vilja bli behandlad i den här handeln? Skulle man vilja få reda på den här saken innan så man känner till det? Eller skulle man vilja att det skulle döljas för den? Självklart skulle man vilja att man skulle få reda på såna här dolda defekter som finns i bilen eller mobilen eller vad som helst som man köper. Så på samma sätt ska man alltid behandla andra. Man ska vara rättvis mot andra så som man själv vill bli behandlad. Och när transaktioner byggs på det här sättet så ökar folks tillit till varandra. Och det leder till mer handel som i sin tur leder till att mer industri kan ske och mer arbetstillfällen skapas. För när folk litar på varandra när man köper och säljer, så kommer det leda till att folk kommer vilja köpa och sälja mer. Och när folk köper och säljer mer så kräver det att mer saker produceras. Och när mer saker produceras så kräver det att mer industri sker. Och när mer industri sker så kräver det att mer arbetstillfällen skapas. Vilket i sin tur korrigerar hela ekonomin i sig. Men det är byggt på tillit. Och när folk håller på att förtrycka varandra och luras hela tiden. Så man vill inte köpa från honom, inte från honom, inte från honom. Man är hela tiden nervös när man ska handla med folk. Det här kommer leda till att folk inte kommer vilja köpa från dem. Och det kan hända med hela länder i sig. Att man vet till exempel att vissa länder är kända för att deras varor, det är mycket kopior och de håller på att smuggla eller de håller på att göra felaktiga saker. Det kommer leda till att hela länder kan blir drabbade och deras ekonomi kan bli drabbade på grund av det. Till skillnad från länder som är kända för sin ärlighet och rättvisa i det de sysslar med. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Men rasha falaysa minna." Att den som är orättvis är inte från oss. Eller den som luras är inte från oss. Och bland de sakerna där man ska vara rättvis också är i ens äktenskap. Att mannen ska vara rättvis mot sin fru. Och frun ska vara rättvis mot sin man. Och rättvisa är som sagt att man ska sätta saker och ting på dess rätta plats och ge den dens fulla rättigheter. Så att vara rättvis mot sin fru är att ge henne alla de rättigheter som Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam har gett henne. Och rättvisa från hennes sida mot sin man är att hon ger honom alla hans rättigheter. Om man bara lever upp till varandras rättigheter. Mannen lever upp till sin frus rättigheter och hon lever upp till hans rättigheter. Det här kommer leda till att det blir ett bra äktenskap automatiskt. Visst, det kan finnas i vissa enstaka fall att även när det är bra på alla sätt och vis så kanske man inte klickar och så vidare. Men rent generellt, när man tittar på nästan alla äktenskapsproblem, så går det tillbaka till en av de sakerna. Antingen att mannen inte ger kvinnan hennes rättigheter, eller kvinnan inte ger mannen hennes rättigheter. Hans rättigheter. Eller att det kommer från båda sidorna. Men när man håller sig till det Allah Azza wa Jalla har beordrat en med att göra i ens äktenskap, så kommer det leda till kärlek sinsemellan. Och det kommer leda till ett starkt och stabilt äktenskap, som i sin tur kommer att leda till en stark och stabil familj, och det kommer påverka barnen och det kommer påverka samhället i dess helhet. För om muslimerna i deras helhet är rättvisa i sina äktenskap, så kommer det snart leda till starka och bra familjer. Och när det leder till starka och bra familjer, så kommer det leda till ett starkt och bra samhälle för hela muslimska samhället i sig. Författaren säger att man även ska vara rättvis i sin behandling av ens barn och en släkting. Och att man har kontakt med dem i enlighet med hur nära de är. Och hur många nyttor sker det inte genom det. Och det är verkligen sant att det finns väldigt många människor tyvärr som inte är rättvisa mot deras barn. De förtrycker vissa av deras barn och ger inte dem deras rättigheter. Och ger dem inte en korrekt uppfostran. Och det här är en form av förtryck. Att den enda som kan ge, eller inte enda, men i princip den enda som verkligen kan ge riktig kärlek som ett barn behöver i barnuppfostran är föräldrarna. Så om föräldrarna inte är där och lever inte upp till de här rättigheterna, så kommer det påverka ofta barnet under hela livet. Om man är orättvis mot ens barn, så kommer det här fortsätta att gå i generationer. Och barnen blir sin tur orättvisa mot sina barn, som i sin tur blir orättvisa mot sina barn och så vidare. Så att vara rättvis mot sina barn och rättvis mot sina släktingar, det leder till extremt mycket gott. Så om man verkligen ser det här, så förstår man hur omfattande och hur viktigt det är med rättvisa i islam. Att det först och främst omfattar ens relation till Allah Azza wa Jalla. Och sen hur ledaren i landet ska styra och hur domarna ska döma. Och hur man ska vara med transaktionerna sinsemellan. Och hur familjerna ska vara och hur man ska vara med ens barn. Allt det här omfattas av hur viktigt det är med rättvisa i islam. Efter det så fortsätter författaren och pratar om det åttonde kapitlet. Som handlar om en nasiha. Och ordet nasiha på arabiska med dess omfattande mening är väldigt svårt att översätta. Det går i princip inte att översätta. Det kommer ni se när jag kommer förklara vad nasiha är och hur omfattande det är i islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en autentisk hadith: "Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha." Tre gånger så sa han: "Denna religion är nasiha. Denna religion är nasiha, denna religion är nasiha." Så sahaba sa: "Vad är nasiha, eller vem ska man ha nasiha till?" Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Till Allah, till hans bok, till hans sändebud, till ledarna för muslimerna och det generella muslimska samhället." Så i denna hadith så förklarade profeten sallallahu alaihi wasallam att hela religionen handlar om nasiha. Så den som har levt upp till och varit, haft nasiha på riktigt i alla dess kategorier, kommer ha levt upp till hela religionen. Men hadithen förklarar som sagt hur omfattande det är. När man säger att man har nasiha, lillah. Det är en form av uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man ger honom hans fullständiga rättigheter. Och det handlar om att man riktar all form av dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket i sin tur baseras på en sund och korrekt troslära. Att man först och främst korrigerar sin troslära. Och att man tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och allt som är relaterat till aqida i enlighet med det som har kommit i Koranen och sunnan i förståelsen utav Salaf och Salih. Och att man riktar all dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Att ingen form av dyrkan riktas till någon annan än Allah. Vare sig det är dyrkan som man gör med sitt hjärta eller dyrkan man gör med sina handlingar. Eller dyrkan som man säger med sin tunga eller all form av dyrkan. Vare sig det är obligatorisk dyrkan eller frivillig dyrkan. All form av dyrkan får endast tillägnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som är nasiha lillah. Och författaren säger också att bland nasiha till Allah azza wa jall är att man försvarar den här religionen. Från de som försöker attackera den. Och de som försöker hitta på lögner om den här religionen. Och de som försöker komma med tvivel och säga att det här, kolla, det här är islam, stämmer inte eller liknande. Att tillbaka tillvisa de här tvivlerna är bland de största formerna av nasiha lillah som en person kan göra. Och författaren sa, i synnerhet i den här tiden då materialismen har spridit sig så mycket som den har gjort. Och folk har blivit så upptagna med dunja som de har blivit och med olika ideologier som nya ideologier som har kommit. Och det här leder till att det är extra viktigt för oss att verkligen visa upp islams vackra sidor. Först och främst med våra handlingar, men även att man berättar för folk. För stor del utav befolkningen, och jag pratar framförallt nu om Sverige, har ingen aning om vad islam egentligen står för. De vet kanske lite generellt, islam är religion, kanske tror att det är en arabisk religion. De hör talas om någon som heter Mohammed Sassallam. De hör talas om olika terroristorganisationer som de tror kanske representerar islam och så vidare. Har väldigt lite koll på vad islam egentligen är. Det är en stor uppgift för oss att kunna visa vad islam egentligen står för. Först och främst som sagt med ens handlingar, men även att man kan sprida det bland folk. Och det här är en av de största formerna utav nasiha lillah som man kan göra. Sen säger profeten sallallahu alaihi wa sallam i den här hadithen, walikitabihi, att man ska ha nasiha, vilket är en form av uppriktighet, eller att man ger Koranen dens rättighet. Och Koranens rättighet är att man vänder sig helt och hållet till Koranen och lägger vikt på Koranen i sitt liv. Med att recitera Koranen och att reflektera över den och försöka förstå dess betydelse. Och att man undervisar den. Man lär sig från dess akhlaq. Lyder dess beordringar. Och undviker dess förbud. Och man kallar till det som Koranen kallar till. Att verkligen lägga vikt på Koranen. I sitt liv. Med dess omfattande betydelse som det har. Är att ge nasiha lil kitab. För Koranen. Och det här är som sagt någonting mer omfattande. Än vad de flesta muslimerna sysslar med. Tyvärr i den muslimska världen så märker man att det är få som lägger vikt på Koranen. Och bland de som lägger vikt på Koranen så är det oftast i koranskolor där man endast fokuserar på att barn eller ungdomar ska memorera Koranen. Och det är väldigt sällan det läggs vikt i de här koranskolorna på att barnen verkligen ska förstå vad Koranen står för. Och betydelsen och innebörden av Koranen. Och hur barnen eller ungdomarna ska kunna reflektera över innebörden som finns i Koranen. Och hur man ska kunna tas åt sig av dess budskap. Det här är faktiskt ett stort problem i den muslimska världen. Man ser att till och med vissa barn, de känner att de flyr ifrån eller de här koranlektionerna. För att koranlärarna kan vara hårda. Vissa koranlärare tyvärr, de slår barnen som går på koranskolan om de inte har memorerat på ett korrekt sätt. De beter sig på ett dåligt sätt. Så när barnen kommer dit så får de en dålig känsla av att gå till koranskolorna. Och de känner att de blir bortskrämda utav det överhuvudtaget. Och det här är jättefarligt. Och de koranlärarna som tar på sig den här stora uppgiften som det är att undervisa koranen, så måste man verkligen frukta Allah subhanahu wa ta'ala med att man gör det på ett bra sätt. Att vissa kanske undervisar koranen och är hård samtidigt, så kommer det leda till att det här barnet kommer känna sig bortskrämd från koranen under resten av livet. Och det här är någonting som är extremt farligt och någonting som man verkligen måste frukta Allah azza wa jalla med. Så det vi bör göra om vi verkligen ska ha nasiha till Allah azza wa jallas bok, så är det att vi först och främst ska recitera den, reflektera av dess betydelse, studera och lyssna på föreläsningar som handlar om tafsir och försöka ta åt oss utav det som Koranen kallar oss till. Så som det har nämnt om Umar radiyallahu an, wa kana waqafan inda kitabillah, att han stannade upp om någonting har kommit i Koranen som säger någonting annat än vad han gjorde, då slutade han upp med det direkt. För han lät sig påverkas utav Koranens budskap och lydde det som Koranen kallade till. Sen säger profeten sallallahu alaihi wa sallam wa li rasulihi, att han har sett här till Allah subhanahu wa ta'alas sändebud är att man har fullkomlig tro till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Man upphöjer honom och respekterar honom och man låter kärleken till profeten sallallahu alaihi wa sallam och följandet av honom gå före kärleken och följandet utav alla andra. Det här är någonting som också är ett stort problem i den muslimska världen. Att man tar sig förebilder som inte alls är bra. Förebilder som är skadliga. Istället för att man har profeten sallallahu alaihi wa sallam som Allah azza wa jall själv har prisat och sagt att han är våran förebild som vi ska följa. Och ingen av de människorna som folk tar sig som förebilder idag har Allah azza wa jall sagt det här om. Men Allah har sagt om profeten sallallahu alaihi wa sallam till oss att han är våran förebild. Och det här gör man verkligen genom att man följer profeten sallallahu alaihi wa sallam till det inre och det yttre i ens aqida, akhlaq och ens handlingar. Allah azza wa jalla har sagt: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Säg att om ni verkligen älskar Allah azza wa jalla så följ mig och då kommer Allah azza wa jalla att älska er. Och för att man verkligen ska kunna följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna i detalj, så kräver att man studerar den. Och att studera profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna är ett väldigt, väldigt brett ämne. Tänk till exempel i det islamiska universitetet där jag studerar nu. Då har de en hel fakultet som heter hadithfakulteten. Där studerar man först 4 år i bachelors. Alltså 4 år där man studerar med framförallt inriktning på kunskaper om hadith. När man är färdig där så 4 år till magister. Fortsätter bara att studera om hadith. Och därefter 4 år till PhD. När man studerar om hadith. 12 år. Och de som går ut och tar doktorat och säger: nu har jag börjat med mina studier. Nu börjar studierna och nu kan jag börja studera på riktigt. Bara om kunskapen om hadith. Om man går in i biblioteket i profeten sallallahu alaihi wa sallams moské. Man skulle fylla väggarna här upp till taket, hela vägen runt omkring. Så skulle man ha ungefär hälften av hadithböckerna som finns där. Böckerna som har skrivits om kunskapen om hadith. Så omfattande är det här ämnet. Om hadith. Och det är ett väldigt, väldigt givande ämne att studera. Och extremt intressant. Särskilt när man börjar forska om vilka hadither som är autentiska och vilka som inte är autentiska. Och hur man ska förstå innebörden utav de här haditherna. Och hur sahabas förstod de här haditherna och så vidare. Ett extremt brett ämne som man bör lägga vikt på att studera. För att när man lägger vikt på det och studerar det, det är då man verkligen kommer vilja implementera profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Kolla bara selef, hur mycket vikt de la på hadith. som Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, den kända historien som ni säkert har hört många gånger. Han satte sig på sin kamel och red iväg från Medina till Sham under en månads tid för att få höra en hadith. Och många andra utav de lärda inom hadith, när man studerar deras sira, som Imam Bukhari och Imam Muslim och Abu Dawud, Tirmidhi, i princip alla de här lärda inom hadith har rest långa, långa distanser för att åka från lär till lär för att studera hadith. Tänk er Imam Ahmed till exempel. Han begav sig hela vägen från Bagdad där han bodde till Sana'a i Yemen. Alltså ta sig förbi hela den arabiska halvön. Tänk er från Bagdad till Saudi, så kanske det är 300 kilometer, säger vi. Därifrån från saudiska gränsen till Medina är det ungefär 1200 kilometer. Från Medina till Mekka 400 kilometer. Från Mekka till Yemen ungefär 700-800 kilometer. Från Yemen till Sana'a 300 kilometer till. Vad snackar vi om att han har tagit sig? 2500-3000 kilometer på den tiden. Att bege sig så här långt bara för att studera kunskapen om hadith hos en av de lärda som hette Al-Imam Abdurrazzaq al-Sana'ani. För att han var känd för sin kunskap om hadith. Så var han redo att bege sig så här långt för att kunna studera kunskapen om hadith. Eller Baqi ibn Makhlad, som begav sig hela vägen från Andalus till Bagdad för att studera hos Imam Ahmad. Alltså från Spanien till Bagdad, att ta sig så där långt för att studera hos Imam Ahmad. Och liknande historier. Imam Bukhari, han var runt, han åkte till Medina, han åkte till Irak, han kom själv från Uzbekistan och åkte runt för att studera kunskapen om hadith hos över 1000 olika lärda som han studerade hos. Så kunskapen om hadith är en väldigt vacker och fin kunskap som man bör lägga mycket vikt på i syfte att man ska kunna följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Författaren nämner sen vidare i hadithen om en nasiha li a'immatil muslimin. Nasiha till muslimernas ledare. Och författaren säger att det här sker till alla som har en ledande position. Från den största ledaren, som är president eller kalif eller sultan för landet eller kung, till domarna och alla andra som har ledande position. Alla de har rättigheter över den. Inte bara den högsta ledare, utan alla som har en ledande position i landet, vare sig de är ministrar, polischefer eller liknande, har en ledande position och ska behandlas på ett visst sätt som en person i auktoritet. Och det här ska göras på att man tror att de här personer har ett ledarskap över den, att man har en ledare. Att man har en ledare över sig, inte som Khawarij, som aldrig tror att de har ledarna i landet, de tror inte att de är deras ledare, så de gör uppror och de gör olika saker till höger och vänster utan att lyda ledarna i landet, i de muslimska länderna. Så författaren säger att man ska först och främst tro på deras ledarskap, man lyder dem med gott, man gör inte uppror mot dem, man uppmanar folket till att lyda dem så länge det inte går emot islam. Man ska även försöka att rådge ledarna och förklara det de är i behov av i enlighet vad man kan göra. Och man ska utöver det göra dua för dem. För att när ledarna i landet korrigeras, så korrigeras resten av befolkningen. Därför brukade vissa utav salaf och bland dem Imam Ahmed säga att om jag bara hade en dua som jag visste att den skulle bli accepterad, så skulle jag göra den för ledaren i landet. Att han ska bli rättfärdig. Han sa inte till sig själv, eller han sa inte till en annan person, han sa till ledaren i landet. För att när ledaren korrigeras, så korrigeras resten av befolkningen. Och det här är någonting som är väldigt fel hos många muslimer idag. Att de tror i princip att en ledare i landet aldrig kan korrigeras. Även hur mycket dua man ska göra. Och de glömmer helt bort att man ska göra dua. De kanske till och med blir arg om man gör dua för dem. Må Allah göra dem rättfärdiga eller liknande. Säg, hur kan du göra dua för honom? Han är så dålig och så vidare. Man vet aldrig. Allah azza wa jalla kan vägleda honom så han blir mycket bättre. Och när han blir mycket bättre så ser man hur mycket gott det sker. Det har man sett i muslimska historien under lång tid. Och även idag. Att i vissa länder när ledarna väl tar på sig att korrigera landet mer och förbättra sig, så sker det väldigt, väldigt mycket gott under en snabb tid i landet. Man ska utöver det, säger författaren, undvika att förbanna ledarna och sprida deras dåliga sidor, för att det finns otroligt mycket skador i det. Och det här är tyvärr någonting som blir jättevanligt bland muslimerna. Att man tar det som någon rolig grej, att man ska sprida olika dåliga saker som vissa ledare har gjort. Eller någon som har hög position i landet, att han åkte och träffade den här personen, han gjorde de här synderna, han har gjort si, han har gjort så. Och det här är otroligt skadligt. För det leder till osämja i landet och att folk inte tror på att det ska finnas ett ledarskap över dem. Och det leder till upproriskhet och liknande. Och man säger att det aldrig kan ske ett uppror med händerna, förutom att det har skett ett uppror med tungan först. Att det börjar alltid med att man äggar upp varandra och pratar och hetsar upp varandra och så vidare. Och sen så sker upproret. Därför så brukade man säga, Allah al-Musta'an, att under den arabiska våren så var det tre saker som ledarna blev rädda för. Facebook, fredagsbönen och Al Jazeera. Varför? Facebook, för att man sprider rykten och äggar upp varandra där. Fredagsbönen, därför att imamer i moskéerna äggade upp folk där för att de skulle samlas. Använder sig inte utav minbaren på det sättet man ska göra, att man ska sprida om islam, utan istället hetsar upp befolkningen. Och Al Jazeera, för att de var känt för att de spred massa nyheter för att ägga upp folk. Så det var de tre sakerna som ledde till att upproren skedde. Och även andra saker självklart låg bakom, men framförallt rykten som sprids via Facebook, nyhetskanaler och imamer som upphetsar folk på minbar. Och man såg vilka otroliga skador det har lett. Kolla bara de länderna det skedde uppror i. Som Yemen. Idag läste jag om Yemen att det är, eller nyligen läste jag om Yemen att det är 21 miljoner jemeniter som är i behov utav nödhjälp. Som är i behov utav hjälp utifrån för att kunna klara sig. Det här är, all den här kaosen kom till jemeniterna efter det här upproret som de gjorde bara för några år sedan. Kolla Egypten, hur mycket problem det har skett i Egypten efter det här. Hur många människor som har dött. Och nu även hur de personer som tog makten förut har dömts till döden där. Även fast de sa att det är så vad ska man säga, välsignat uppror som vi gör och det är så bra och så. Nu ser man de personer som är med på upproret har senare dömts till döden eller dömts till livslånga straff och så vidare. Inget gott har skett varken för dem själva eller för befolkningen i de här länderna. För att inte prata om länder som det har skett riktiga krig i, som Syrien eller Libyen eller andra länder. Så man såg en karta, man hör inte så ofta om Libyen i nyheterna. Så en karta på Libyen, hur det är olika grupper som styr olika delar av Libyen. Det ser ut som en kaka. Den här lilla biten där styr den här gruppen, den här lilla biten där styr den här gruppen, den här gruppen styr där, den här gruppen styr där och så vidare. Samma sak i Syrien. Den här byn styr den här gruppen, den här byn styr den här gruppen och så vidare. Tyvärr, otroligt mycket kaos som har lett på grund av de här upproren. Och miljarder och miljarder och miljarder utav muslimernas pengar har gått till spillo. För att inte prata om de hundratusentals som har dött och de miljontals som har skadats och drivits på flykt. Wallah al-Musta'an. Man ser vilka otroliga skador det är när man går emot profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. När det kommer till sådana här saker. Författaren säger också att bland de sakerna som är nasiha li a'immat al-muslimin är att när man ger dem råd att man gör det dolt. Att man gör det dolt, antingen att man skickar brev eller genom att man träffar dem eller genom telefonsamtal eller genom folk som har kontakter som kan nå dem eller liknande. Och att det inte ska göras som folk gör idag. De ställer sig på minbar och står och skriker: "Åh, du gör så här och du är fasik och du är fajir och du så här." Olika khutbas och tror att det här ska ha någon påverkan. Ingen som kommer ta emot nasiha på det här sättet. Tänk er själv att man själv har hamnat i ett fel. Man sitter i en moské eller man får höra om en moské. Så är det någon som ställer sig upp på minbar och står och säger: "Du är så här, du är så här, du är så här" och så vidare. Hur mycket man kommer ta emot nasiha från en person. Och särskilt om man har mer makt än den personen. Ofta om man har lite mer makt man blir lite så här: "Ej, vem är du att snacka om mig på det här sättet?" Ni vet det själv att om man är typ, om man är stor och äldre och man har inflytande bland någon, så kommer en liten pojke och ska börja stå och vara fett kaxig mot den. Du tar extra mycket emot den. Bara: "Ej, vem tror du att du är? Vad håller du på med? Ha lite respekt när du pratar." På samma sätt, Man är ledaren för landet, man har hela militären är under en, polisen är under en. Så står det någon person och står och skriker på en minbar. Okej, vem är du? Och så sätts de i fängelse och så, sånt som det leder till. Så det är inte så man gärna ser här. Utan man gärna ser här på ett bra och slutet sätt. Och inte så. Och det är så generellt man ska gärna ser här till folk. På ett slutet sätt och inte öppet. Och framförallt då ledarna. Sen sa författaren, den sista kategorin som man ska ha nasiha till är de generella muslimerna, resten av den muslimska befolkningen. Och författaren sa, sättet man ska leva med andra muslimer är i enlighet med den gyllene hadithen la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Att ingen av er kommer att tro förrän man älskar för sig själv som man älskar för sin broder. Man älskar för sin broder så som man älskar för sig själv. Så här ska man leva sitt liv hela tiden. Skulle man själv vilja att den personen ska hjälpa en med det, då ska jag hjälpa den personen med det. Skulle jag själv vilja det här, då ska jag göra det här. Skulle jag själv vilja att den personen inte ska göra så mot mig, då ska jag inte göra så mot honom. Om man skulle leva sitt liv på det här sättet med andra, då skulle man ha en dunderbra akhlaq, en grym akhlaq med folk. Man hela tiden, man vill att folk ska behandla en med respekt, så behandlar man andra med respekt på samma sätt. Författaren säger att det här görs genom att man älskar gott för andra. Och man gör allt för att kunna göra gott för dem i enlighet med ens kapabilitet. Och man hatar att något dåligt sker dem. Och ont, och man kämpar för att ta bort skador ifrån dem. Det är så här man ständigt ska försöka leva med ens muslimska bröder och systrar. Att man ska vilja gott för dem. Och ständigt kämpa för att kunna hjälpa dem med olika saker. Och avvärja skador ifrån dem. Och man försöker lära den som är okunnig. Och påminna den som är försummande. Och ge dem råd om allting som gynnar dem. I ens religion och ens världsliga liv. Och det här är någonting som jag vill faktiskt ta upp. Som är väldigt viktigt. Det är många personer när de var ogifta själva till exempel. Så brukade de. Jag vill jättemycket från andra personer att de ska hjälpa en att hitta en fru. Eller kvinnor ville verkligen att man skulle hjälpa en att hitta en man. Och många personer, så fort de gifter sig själva, så är det typ som om man glömt bort den här grejen själv. Det finns fullt med andra bröder som vill gifta sig. Och fullt med systrar som vill gifta sig. Självklart, vissa personer kan man anse kanske att den här personen inte är passande att han ska gifta. Att han beter sig på ett omoget sätt. Den personen inte jobb, inte så och så vidare. Det är en annan sak. Men vissa personer kan man faktiskt hjälpa och de är i jättestort behov. Och det är någonting som är jättejobbigt för dem. Att de inte har någon att gifta sig med trots att de är kapabla för det. Vare sig det är bröder eller systrar. Vissa systrar kanske har det jättejobbigt hemma och verkligen skulle vilja gifta sig och kunna bygga ett nytt stabilt hem. Vissa bröder har jättemycket problem med all den fitna som finns runt omkring en och vill verkligen gifta sig. Och många bröder efter att de har gift sig, så som sagt, när de var på andra sidan och de var ogifta, då ville de att allt och alla skulle hjälpa dem. Och man ringde runt till den här, man pratade med den här, då kan du hjälpa mig, jag vill gifta mig och så vidare. Sen när man själv gifte sig så är det som man har glömt bort det. Och man förväntar sig att det är bara några enstaka personer som ska göra allt jobb åt andra. Det fungerar inte så här. Alla personer har ett ansvar om man kan hjälpa en annan person att gifta sig, som är en av de främsta orsaken, anledningen till att man kan stabilisera sig som människa rent generellt. Och i ens religion också. Man blir mer stabil i sin religion när man gifter sig. Så det är någonting jag verkligen vill påminna folk om att man tänker på. Och många andra saker också. Att bara tänka på hur många saker man skulle vilja önska för sig själv. Och försöka genomföra det. Men som författaren säger, i enlighet med ens kapabilitet. Man kan inte hjälpa alla. Det går inte. Men alla kan göra någonting. Någon kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. Och sen nämnde författaren några hadither som att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som gynnar sin broder kommer Allah azza wa jalla att gynna. Och Allah azza wa jalla hjälper en tjänare så länge tjänaren hjälper ens broder. Det här märker man också i sitt liv. Om man är en person som är gynnande åt andra. Man försöker ständigt hjälpa andra personer. Så märker man hur mycket saker och ting som underlättas för en i ens liv. Hela tiden så är saker och ting underlättas för ens liv. När man är tvärtom, att folk ber en om hjälp, så säger man så här, nej, du får klara det själv eller någon annan får göra så. Man beter sig på det här sättet generellt med folk. Om man tror att det här kommer ta så mycket av ens tid att hjälpa andra personer och så vidare, så märker man att man inte får framgång i de sakerna man själv gör. Och framgång är någonting som ligger i Allahs händer. Och det är någonting man får komma ihåg. Och Allah har beordrat oss att vi ska hjälpa andra. Och det här är i sin tur någonting som kommer leda oss till att få framgång i det vi gör. På det här sättet så förstår vi verkligen att nasiha är någonting som omfattar hela vår religion. Det omfattar vår dyrkan, vårt förhållande till Koranen, vårt förhållande till sunnan, vårt förhållande till ledarna i landet och till de resterande muslimerna. Så författaren avslutar och säger att vem kan man verkligen ha nasiha, den personen, den som inte lyder sin herre eller låter andras åsikter gå före profetens, eller ljuger och luras och sprider skvaller och försöker splittra muslimerna och prisa folk i öppet och baktalar dem bakom ryggen, eller den som inte respekterar muslimernas heder. Och man kommer finna att den som har riktig nasiha och är riktig nasah och ständigt kämpar för att hjälpa andra personer, tycker folk om. Och man vill vara med de personerna som är det. Och det bör man vara. Folk som är på det här sättet, så som man ska vara som muslim och har god akhlaq, sådana ska man ha som sina vänner. För man blir lätt påverkad. Man umgås med personer som är på det här sättet, ständigt försöker hjälpa andra, har god akhlaq, försöker underlätta situationer för andra. Man drar åt sig väldigt snabbt. Alltså människan är som en svamp när det kommer till akhlaq. Man kan känna av det att samma person som man är, man träffar vissa personer som är på ett sätt, jättesnabbt så börjar man ta efter hur de pratar eller man beter sig på ett speciellt sätt. Sen kan man ändra sig beroende på vem man umgås med, även om det bara är en kort tid. Så att försöka ha personer som beter sig på det här sättet i sin omgivning kommer att underlätta på ett väldigt bra sätt och kommer att förbättra en som människa rent generellt. Och vi kommer det här avsluta dagens lektion vid Nidai Tala. Och må Allah Azza wa Jalla göra oss alla till de som är rättvisa och de som har riktig nasiha. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.